Så ber jag dig, Herre, om din nåd och välsignelse över den här stunden, Herre. Jag ber dig, Herre, att du skulle tala till oss, Herre, ifrån ditt ord, Herre. Och jag ber dig, Herre, att du ska vara nära våra hjärtan. Jag tackar dig, Herre, för att du alltid ser oss och du vet det som vi behöver för just den dag som är idag, Herre. Och jag ber dig, Herre, att du ska vara nära den här stunden och tala in i oss. Amen. Jag har fascinerats så oerhört av en liten berättelse som finns i vår bibel. Vi ska se, jag ska ta loss den där. Vi ska se hur det går där med tolkningen också. Går det bra för er? Funkar det? Ja, vi har kommit överens om det två språk vi ska tolka till idag, så därför så hade vi lite konferens om hur vi skulle göra. Antingen så skulle vi ha två stycken som översatte här framifrån, men jag tog med mig, vi har en sån här liten tolkutrustning i Kramfors, så jag tog med mig våran, så att några de får det direkt till persiska i örat och några får Michal översätta till arabiska så där i efterhand. Så jag försöker hålla lite koll hur det går, om det ska funka bra. Jag ska försöka att tala långsamt. I Bibeln så finns det en liten berättelse. Han nämns inte särskilt mycket, men Filippos heter han. Vi möter honom i Apostlagärningarna, det sjätte kapitlet, för första gången. Församlingen i Jerusalem växer. Pingstdagen har varit, anden har fallit och människor börjar komma till tro. En fantastisk tid på många sätt förstår vi i den allra första församlingen. Men det här med att växa fort, det innebar också vissa svårigheter. En av de här sakerna, det handlade om att man i församlingen hade så väldigt många människor som hade stora behov, som var fattiga. Och man ordnade varje dag med att man hade... Jag ska försöka tala långsammare, men du vet, det är inte så lätt när man blir lite gripen av ämnet. Vi tar det långsammare. Men vet ni vad? When you interpret what you manage, and don't bother if there are things that you don't have time to, so just leave it and take the main points when you interpret. So you don't need to interpret every single word. I think that is good. Försöker bara ge några instruktioner. Det är inte så lätt när man ska lära sig. Församlingen växer. Det blir lite växtverk skulle man kunna säga. Man blir fler och fler. Och så blir det lite problem det där med matutdelningen. Och då kommer man fram till att man ska utse 7 män som ska få uppdraget att ta hand om matutdelningen. Och en av de här männen, det är en man som heter Filippos. Vi försöker. En av de här, det är Filippos, och han får det här uppdraget. Filippos hinner inte ha uppdraget så särskilt länge, så inträffar den stora förföljelsen i Jerusalem. Nu tappar nästan jag bort det jag ska säga. Då blir det förföljelse jag måste få prata, annars så kommer inte det här att gå. Så vi tar det så. Då inträffar den här förföljelsen i Jerusalem. Det börjar med att Stefanos, han blir ganska brutalt mördad av en stor mobb människor. Saul, eller han som senare kom att bli Paulus, han är en av dem som är med i den här mobben. Han står där och liksom hejar på den här mobben som dödar Stefanos. Och Lukas, när han återger den här berättelsen, så säger han att här startar en stor och svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Den allra största delen av församlingen förskingras och man hamnar på olika orter runt om i Judén och in i Samarien. Och Filippos, han är en av de här som förskingras och han hamnar i en stad i Samarien. I den svenska bibelöversättningen då står det att han hamnar i huvudstaden i Samarien. Egentligen i grundtexten så står det faktiskt bara en stad i Samarien. Kanske var det huvudstaden. I så fall så skulle det ha varit en stad som hade döpts om till Augusta. Sebaste hette det på den grekiska formen. Men kanske var det också Sykar. Ni vet, den där staden dit Jesus kom och där han träffade den här kvinnan vid Sykars brunn. Den här staden där Jesus predikade och så kom en stor mängd människor till tro på honom. Kanske skulle det också kunna vara Sykar som Filippos kom till. Filippos är i alla fall frimodig när han kommer till den här staden och predikar Jesus och en stor mängd människor kommer till tro på Jesus. Apostlarna i Jerusalem sänder Petrus och Johannes som kommer dit och predikar och lägger sina händer på de nyomvända och så ber de om helig ande. Och den heliga ande faller över dem. Under och tecken sker. Människor blir botade. Människor blir upprättade. Människor får demoner utslängda ur sig. Och man förstår att det här är en väckelsetid. När apostlarna har varit i Samarien en tid så börjar man att bege sig därifrån och man går upp emot Jerusalem och hela vägen så står det att man stannar till och predikar i alla de här städerna och byarna som man går igenom. Och det verkar när man läser bibeltexten som om Filippos är med i den här vandringen med apostlarna upp emot Jerusalem. Men så en dag så har Filippos en upplevelse. Han ser en ängel som säger åt honom att han ska lämna resällskapet och ensam bege sig iväg ut i öknen, ut till vägen mellan Jerusalem och Gaza. Egentligen så var det ju ett litet märkligt tillfälle, ett litet märkligt tilltal ifrån den här ängeln att gå ut ifrån platsen där de var och så beges iväg ut i öknen mitt på dagen när det är som hetast där ute. Och ängeln säger faktiskt till Filippos att gå ut, vägen är öde, säger han. Men Filippos lyder ängeln och så beger han sig ut. Och så kommer vi till den här berättelsen som jag tror många av er känner igen. Berättelsen om hur Filippos möter en etiopisk hovman på resa. Och den heliga ande liksom viskar i Filippos öra att gå, håll dig nära in till vagnen. Och Filippos går dit och håller sig nära in till den här vagnen. Och han följer efter och lyssnar vad det är som händer. Och så hör han hur den här etiopiska hovmannen läser. Och han läser ifrån Jesaja. Han läser det där textavsnittet som handlar om den lidande tjänaren. Liksom ett får som leds till slakt. Liksom ett lamm som är tyst inför det som klipper det. Och så vidare. Och så frågar Filippos hovmannen, förstår du vad du läser? Och så inleds ett samtal. Ett samtal som blir startpunkten för Filippos att få börja och berätta om Jesus för den här etiopiske hovmannen. Och han kommer till tro och han blir också döpt där efter vägen. Filippos finns omnämnd en ytterligare gång i Apostlagärningarna. Det är den där gången i Apostlagärningarna 6 när han avskiljs som diakon. Och det är i kapitel 8 där de här händelserna finns. Och så finns det en ytterligare gång och det är i kapitel 21. I Apostlagärningarna 21 och 8. Och där berättas det om hur Paulus är på resa till Jerusalem och passerar Caesarea dit Filippos vandrade och där han bosatte sig. Och där står det att där tar han in hos Filippos. Evangelisten Filippos står det. Eller förkunnaren tror jag man har översatt det i vår svenska översättning. Men i grundtexten så står det evangelisten Filippos. En av de sju. Jag tycker det finns någonting så fantastiskt i den här berättelsen om Filippos. Någonting som är så fantastiskt om kring det här med att vara kallad utav Gud. Filippos fick en kallelse ifrån Gud att gå in i en tjänst som diakon i församlingen i Jerusalem. En tjänst som ganska snart, ja men nästan slutar lite grann fiaskoartat. För det slutar ju i den här stora förföljelsen. Han hinner knappt börja så blir det liksom förföljelse och han tvingas att lämna uppdraget som han hade avskilts för. Och så flyr han iväg ut till Samarien. Och man skulle kunna tänka att i det läget det skulle kunna kännas lite snopet för Filippos. Men det som jag tycker är så fantastiskt i den här berättelsen är att även om Filippos på något sätt möter det här fiaskot på något sätt i tjänsten så ger han inte upp. Utan han fortsätter i alla fall. Jag tycker att det finns ett tilltal i den här berättelsen om Filippos om att inte ge upp. Men det finns också ett tilltal i berättelsen om Guds omsorg. Filippos som är mitt i den här stora väckelsearbetet i Samarien som reser med Johannes och Petrus på väg upp emot Jerusalem. Man kan liksom tänka att det måste ha varit ganska stimulerande och spännande för honom att få vara med i den här processen. Och just i den här processen så talar Gud till Filippos om att lämna allt det här väckelsearbetet. Fara ut i öknen till en vägstump som ängeln säger är öde. Och så där möter Filippos en ensam man på resa. Berättelsen och texten talar om Guds omsorg om den enskilda människan. Det är inte så att Gud bara ser de stora sammanhangen, bara ser den stora väckelsen och mängden utav människor. Utan Gud ser den enskilda människan och han ser den här ensamma hovmannen på resa på den där vägen mitt ute i öknen alldeles ensam. Och jag tycker att i berättelsen så finns ett tilltal också till oss. Om en Gud som ser oss, som ser den enskilde och som ser varje människa. Men det finns också ett tilltal om den som tjänar. Ibland så kan det ju vara så att det liksom det stora sammanhanget, att det blir det som får allt fokus i tjänsten för Guds rike. Det är lätt att man skulle kunna tänka att man i Filippos skor när man hamnar i ett sånt här väckelsearbete och framgången är så oerhörd. Ja, det står ju inte hur många, men vi förstår att det var många människor som kommer till tro. Att det är lätt att på något sätt hänföras av den framgången i tjänsten för Guds rike. Och så får den tjänsten allt mitt fokus och all min uppmärksamhet. Men när ängeln kommer och talar till Filippos så är det inte om de många människorna han talar utan det är om en ensam man på resa ute i öknen. Och på något sätt så tänker jag att berättelsen om Filippos Filippos talar till mig om vad det är att tjäna Gud. Att det är att vara lyhörd till Gud och vara villig att också kanske ibland lämna det stora sammanhanget för det lilla. För det handlar inte om att det stora sammanhanget på något sätt skulle vara större egentligen i Guds ögon än det lilla sammanhanget. Jesus, han ger ju en liknelse och så talar han om förvaltaren eller kungen som lämnar ut de här punden till de olika männen att förvalta. En fick 5, en fick 3 och en fick 1 pund. Och på något sätt så tänker jag att det är just så det kan vara. Det stora är inte hur många pund jag får att förvalta, utan att jag förvaltar det pund som jag har fått. Och jag tänker att det handlar också om detta när jag är i tjänst för Guds rike. Att inte låsa sig vid det som kanske ser stort ut och det som människor kanske hyllar som någonting stort i Guds rike. Filippos, han lär oss att det som är viktigt, det är att vara lyhörd, att lyssna. Sen tycker jag att det finns någonting så oerhört fascinerande i den där versen ifrån Apostlagärningarna 21. När Paulus är på resa och så söker han upp just Filippos i Caesarea. Paulus, det var ju han som hade startat hela den här förföljelsen i Jerusalem emot de kristna. Paulus var ju den som hade stått där när Stefanos stenades. I bibeltexten så står det att Paulus, han vaktade kläderna åt dem som stenade Stefanos. Jag lyssnade för några år sedan till en judisk rabbin som messiastroende rabbin som har ägnat en stor del av sitt liv. 35 år har han ägnat åt att studera Paulus och varit oerhört fascinerad utav Paulus. Och den här rabbinen, Josef Shulam tror jag han heter, Josef Shulam. Han menar att detta att Paulus vaktar kläderna, det handlar inte bara om att Paulus stod som en passiv åskådare och tittade på och hejade på men inte själv vågade kasta stenar. Han menar tvärtom att Paulus var mycket involverad i det som skedde. Och han talar om en sedvänja som fanns i Sanhedrin, alltså den stora rådet möter vi ju i apostlagärningarna, eller i evangelierna, de styrande i Jerusalem. Och där hade man så att Sanhedrin möttes i ett hus inne i Jerusalem. Men avrättningar, det skedde utanför stadsmurarna. Och för att då säkerställa någon slags rättssäkerhet, så att man skulle kunna avbryta en avrättning om någon då skulle komma springande med bevis som friade den som var tilldömd, så säger Josef Shulam att då inrättade man ett system där man alltid hade någon som stod med en mantel utanför dörren in till Sanhedrin, det här sammanträdesrummet där Stora rådet sammanträdde. Och så placerade man en uppe på stadsmuren. Och så var det en som stod nere vid avrättningsplatsen och höll koll på den där manteln uppe på stadsmuren. För om någon började vifta med den, då betydde det att avrättningen skulle avbrytas. Och Josef Shulam, han menar att det var just en sådan Paulus var. Han var utsänd som representant för Sanhedrin. Han stod där och övervakade att den här avrättningen skulle äga rum och att det skulle gå rätt till. Och visst är det ganska märkligt att det är just till Filippos som Paulus kommer den här dagen när han är på väg till Jerusalem. Och jag tänker att det finns någonting i den berättelsen som talar om vad evangeliet handlar om. Det är lätt att förstå den förtvivlan som Filippos måste ha drabbats av när Stefanos stenas. I uppräkningen i Apostlagärningarna 6 så står Stefanos först och Filippos står som andra namn. Och på något sätt så antyder ju det att Filippos och Stefanos stod varandra nära. De var vänner, de var bröder, de hade båda kommit till tro, de var båda ivriga evangelister. Och så blir en utav dem dödad. Och det är Paulus som liksom står där och ser till att det här sker och att det här händer. Det är Paulus som sen startar den här svåra förföljelsen emot de kristna i Jerusalem. Det står att han går in i hemmen och släpar ut kvinnor och män och sätter dem i fängelse, ställer dem inför rätta. Och det är ju också i det uppdraget som vi möter Paulus på Damaskusvägen när han får sitt möte med Jesus och får göra sin omvändelse. Berättelsen om att Paulus stannar till hos Filippos och stannar där under hela sin vistelse i Caesarea på väg upp till Jerusalem talar till mig på något sätt om vad evangeliet faktiskt kan göra i en människas liv. Filippos hade fått nåd ifrån Gud att kunna förlåta. Och så möts Filippos och Paulus inte som varandras fiender utan som varandras bröder. Den där versen tycker jag också talar om på något sätt detta om att vårda sin kallelse och att inte ge upp. Filippos avskiljs till tjänst i Apostlagärningarna 6 i Jerusalem. Han hinner knappt börja och så börjar förföljelsen. Och det här som han var avskild för, det var inte längre möjligt att tjäna i. Men Filippos gav inte upp när liksom mattan billigt talat rycktes under fötterna på honom. Utan han fortsatte. Och han fortsatte att tjäna. Och han fortsätter i Samarien och han fortsätter i Caesarea. Och jag tror att han fortsätter livet ut att tjäna den Jesus som han hade kommit till tro på. Jag tycker det finns någonting så fascinerande i den här berättelsen om Filippos. Filippos som inte ger upp, utan Filippos som fortsätter att tjäna. Filippos som vågar lämna det stora sammanhanget för att söka sig till det lilla, för att få vara i tjänst för Guds rike. Filippos som får nåd att förlåta också den som har gjort ont emot honom. Också den som faktiskt har förföljt honom, dödat en av hans bästa vänner. Filippos fortsätter ändå att tjäna. Amen. Herre Jesus, jag vill tacka dig för berättelsen om Filippos, herre Jesus. Och jag ber dig, herre, att du ska hjälpa oss att ta Filippos som ett föredöme för våra liv, herre Jesus. Jag ber dig, herre, att du ska vara oss nådiga, herre Jesus. Ibland så är det så att det som vi har trott och det som vi kanske har fått ett uppdrag för, plötsligt så är det inte längre möjligt. Och det kan kännas ibland kanske som ett fiasko utav allt, herre Jesus. Hjälp oss, herre, att i de stunderna ändå inte släppa taget om det som du har lagt i våra liv och det som du har lagt som en kallelse i oss, herre. Hjälp oss, herre, att fortsätta att tjäna dig alltid och varje dag, herre. Hjälp oss, herre, att inte se det stora sammanhanget som det bästa och det största, herre. Hjälp oss, herre, att istället se det största och det bästa i att lyssna till din röst och göra det vi kan, herre Jesus, i den verklighet och i den situation som är vår just nu. Det ber jag dig om, herre. Amen.